Och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 69:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weideland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej hej!
Hallå hallå!
Hur står det till?
Jo tack, det är bara fint.
Samma här. Vi är ju relativt nyligen hemkomna från organisationsdagarna. Nu kanske en del lyssnare tänker att vi ska prata om organisationsdagarna. Det tänkte jag inte göra så mycket i min introduktion. Vi har en väldigt bra artikel på motståndsrörelsen.se som behandlar ämnet. Heter organisationsdagarna 2020. Vill man lyssna på radio så hade vi ett temaavsnitt i Radio Nordfront 182. Avsnitt 182. Det tas även upp i Mer än Nord. Avsnitt 110, och jag såg nu när vi spelar in att det även har kommit en Studio Botnia special. Det är lite intervjuer och sådär från organisationsdagarna. Och även den finns på motståndsrörelsen.se. Så det finns massa bra material, men den som inte har uttalat sig så mycket är ju faktiskt ledaren för organisationen. Så jag tänkte om du har något att säga om organisationsdagarna, Simon Lindberg.
Jag deltog faktiskt i Studio Botnia special, så att där kan man höra en del av mina tankar kring det hela. Men jag tyckte det var väldigt, väldigt lyckat. Det är ju oftast det. Alltså det är mycket jobb med såna här tillställningar. Det är föredrag som ska skrivas och det är massa organisatoriska saker som man måste gå igenom med matlagning och med lokal och med resor för den delen för folk som ska ta sig och så vidare. Men i slutändan så är man ändå allt som oftast av övertygelsen, om inte alltid, att det är så värt allt jobb man lägger ner. Och den här gången, ja, jag har säkert sagt det förut, jag kommer säkert säga det igen, men den här gången kändes det verkligen som att det var riktigt, riktigt lyckat, alltså verkligen utöver det vanliga. Och jag tror också samtliga besökare som jag pratar med delar den känslan. Det var otroligt många som var, jag har diskuterat det med, som var jättenöjda med föredragen och kände att stämningen verkligen var i hög form, så att säga. Så att jag tycker det var väldigt, väldigt bra alltihopa, och eloge såklart till arrangörerna och de som alla som har lagt ner jobb på att det ska bli så bra som det blev, föredragshållare och andra.
Mm. En sak som slog mig, ja, nu visste ju både du och jag innan, den röda tråden kring organisationsdagen 2020, men parollen för dagen eller helgen var ju en enhet av järn, och talen var ju ganska sektiga, väldigt interna. Jag har något att säga om det.
Ibland behöver vi kunna vädra och diskutera saker som vi inte nödvändigtvis behöver bjuda in hela världen på. Vi är ju extremt transparenta och pratar ju om det mesta, bland annat här i ledarperspektiv. Men det behövs också tillställningar där vi gaddar oss samman internt och vässar upp oss. Och också kan tillåta viss kritik och vädras och diskuteras igenom och så vidare för att bli en starkare och bättre organisation.
Mm. Ja, även jag, nu har jag pratat med till ledare om organisationsdagarna förvisso, för jag var faktiskt med i det där temaavsnittet i Radio Nordfront, så. Men jag kan hålla mig kort och säga att det var väldigt, väldigt bra organisationsdagarna år 2020.
Mm.
Jag ska som sagt inte prata om organisationsdagarna i introduktionen, men jag tänkte återberätta en liten anekdot på vägen hem från organisationsdagarna.
Mm.
Då satt jag i en bil och pratade med några organisationskamrater, och vi hade bra diskussioner och sådär, och det var ett samtal som var lite mer intressant än de andra, tyckte jag. Det var en kvinnlig kamrat som berättade att hon tidigare hade bjudit med en väninna till en av våra öppna möten, så att, ja, i syfte att väninnan skulle se att, ja, vi är inte så farliga och sådär. Och det gick ju ganska bra tydligen när hon var där på själva mötet, men på vägen hem så hämtar de upp en annan kamrat som, om jag förstod det rätt, hade suttit anhållen vid tidpunkten. Så den personen satt med i bilen och våra medlemmar i bilen började prata vitt och brett om att fängelsehistorier och sådana här saker. Och det resulterade i att den kvinnliga kamratens väninna blev rätt förskräckt tydligen. Hon tänkte ju, vad är det här för samling människor jag har hamnat mellan? Och det finns mer lager i den här historien, men poängen i berättelsen var väl att man kanske ska gå lite smidigt fram när man stöter på så kallat vanligt folk som inte har de erfarenheter som vi har. Så det var ett lite roligt samtal faktiskt sådär. Men ett annat sätt att se på historien är ju också att vi lever ju totalt olika liv jämfört med de allra flesta av våra folkkamrater. Jag menar, de flesta av dem kommer inte ens i närheten av en cell av något slag. Medan det för oss är ganska normalt faktiskt. Det händer många saker i våra liv som inte händer i Svenssons liv och sådär. Så jag började fundera lite över vad jag själv och andra inom organisationen har gjort den senaste tiden. Saker som avviker från hur människor lever normalt. Jag har själv suttit i en förbudsrättegång där målet har varit att förbjuda mig från att yttra politiska åsikter och förbjuda hela organisationen från att existera i princip. Det skulle jag säga att det är en ganska unik erfarenhet. Det är knappast något som en SSU-are till exempel får vara med om. Medan Svenssons de senaste 2 månaderna ägnat sig åt att, tittat på Idol kanske. Så har jag själv under samma period rest 100-tals mil, hållit 6 tal. Ett av dem var ett tal i Berlin på tyska. Under samma period så har andra medlemmar gripits, åtalats, agerat mot pedofiler, jäckat polisen. Men också varit med om en väldigt fantastisk namngivningsceremoni. Tävlat i årets Nordman, vandrat och så vidare. Och nu givetvis så att alla de här sakerna var för sig kanske inte unika. Alltså, Svensson kan ju också behas ut och vandra och sådär. Men sammantaget så lever vi väldigt annorlunda liv. Det vet både jag... Ja, för er lyssnare så vet både jag och Lindberg det, för på våra riksmöten så dyker i stort sett alltid upp punkter av den karaktär, frågor som vi tar upp, problem vi stöter på och så vidare, som vanligt folk aldrig någonsin behöver bekymra sig för eller glädjas över för den delen. Och jag tänker med allt det här som vi genomgår och så att vilka fantastiska liv vi lever, faktiskt. Håller du med?
Absolut, jag är det. Det är så här livet är ment att leva. Vi är ju födda för att leva i kamp. Naturen är en kamp för alla djurarter och givetvis så också för människor. Och det är ju bara att vi... De senaste decennierna har kommit så långt bort ifrån det naturliga livssättet. Vi lever så bekvämt idag att det är nästan skrämmande faktiskt. Jag vet, det står ett intressant citat i aktivisthandboken. Nu minns jag faktiskt inte vilken kung det var som åsyftades, men det var i varje fall någon fransk kung som var väldigt känd för att leva väldigt dekadent och väldigt utsvävat leverne och spenderade otroliga summor pengar liksom på att verkligen vältra sig i sin makt och i sin glans, egen glans. Men idag så en medelinkomsttagare lever ju ett enklare och bekvämare liv än vad han gjorde, den här kungen som har hamnat i historieböckerna. Och det är ett ganska intressant citat i sammanhanget, men det är ju inte vårt naturliga sätt att vara på det här sättet, utan det är ju vi som lever i kamp. Vi lever verkligen livet som livet ska vara. Och det är såklart, som du sa, helt fantastiskt.
Ja, och det är ju så naturligtvis. Jag kämpar ju för att jag tror på saken. Och jag kämpar på grund av plikten. Men om jag inte hade gjort det så hade jag i alla fall kämpat i alla fall. På grund av att det är så jäkla spännande och roligt. Det är ständigt nya utmaningar. Ständigt nya berättelser att berätta för andra, som den här berättelsen som jag fick återberättad för mig i bilen. Och jag ser på våra egna medlemmar och aktivister, de är starka, de är fulla av självförtroende, drillade till att kunna åstadkomma vad som helst. Sen tittar jag på Svenssons och ja, säger människor i min egen ålder. Brutna av livet, utan mening och mål. Jag ser en sak jag brukar störa mig på, det är när jag ser sådana här plyschpappor i affären som försöker kanske lugna ner sina barn med jättemild röst och sådär. Och barnen som inte respekterar dem säger att de ska hålla käften. Sen har vi mammor som jagar karriärer, sen går de in i väggen, kanske blir bittra, kanske börjar hata män. Vi har människor som är fast i sina ekorrhjul, sina mönster. De har blivit robotar, förslavade NPC:er. Som kanske enda gången de får lite spänning, det är när de tittar på en fotbollsmatch till exempel. Eller så har vi sådana som tar droger, lyckopiller och lite annat för att fly verkligheten. Eller konsumera. Då kanske de hittar någon form av glädje kanske i livet. Så att det är inte vi som är dysfunktionella, utan det är vi som, precis som du säger, det är vi som lever livet som man ska göra. För i naturen så är livet kamp och våra liv är fyllda av kamp på alla fronter. Så fantastiska liv, och med allt det här så vill jag bara säga att själv kommer kämpa tills jag dör med ett stort leende på läpparna, och att jag hellre skjuter mig själv i huvudet än att bli en Svensson.
Mycket bra ord.
Ja, för evigt.
Absolut, mycket mycket bra.
Ja, men det är väl vad jag har att... Och jag tror väl att det är många, många som lyssnar som är med i organisationen som känner till. Och nu tog jag upp massa exempel för mig själv för att jag känner mig själv bäst och sådär. Men vi har medlemmar som är med om allt möjligt.
Absolut, det är ju också en charm i saker som organisationsdagarna och liknande tillställningar. Så är det ju efter alla de exceptionellt bra föredragen och den goda maten och allting, eller i pauserna, så finns det ju också utrymme att socialisera, och då framförallt framåt småtimmarna och kvällningen så kommer det ju just sådana här historier som man berättar för varandra, och även som du sa på resan på vägen dit och hem och sådär, så blir det ju ofta sådant.
Absolut, det är det trevligaste. Alltid trevligt att träffa goda kamrater också.
Ja, så är det.
Men vi går vidare från min introduktion till Lindbergs betraktelse.
Ja, nu har du ju lagt ribban rätt högt känner jag då, men det får bli vad det blir. Nej, men jag ska väl prata då också om en av de här sakerna man är med om, en utmaning, ett sätt att leva livet. Jag var på en rättegång för ett par veckor sedan. Jag stod åtalad för det fruktansvärda brottet hets mot folkgrupp. Och faktum är faktiskt att domen i det här fallet har kommit när det här avsnittet har släppts. Men den har ännu inte kommit nu när vi spelar in. Så att ja, det kanske redan har varit media skriver i om detta, eller ni kanske har hört den på något annat vis eller sådär. Men jag vet inte vad domen blir just nu när vi spelar in i varje fall. Men oavsett så kan jag ju till 99% sannolikhet säga att jag kommer dömas, om inte mer än 99% sannolikhet. Det är inte ett sånt här positivt fall där det ändå finns en chans, utan den är minimal. Jag kommer dömas. Och vi har ju diskuterat den här rättsvidriga lagen, hets mot folkgrupp, den här inskränkningen av yttrandefriheten, i minst ett par tillfällen förut i ledarperspektiv. Men det är ett viktigt ämne, och med anledning av min rättegång så jag kan inte hålla mig ifrån än att ge mig på ytterligare en tagning kring hets mot folkgrupplagen då. Så det ska jag göra. Så en rättegång alltså där jag med stor sannolikhet kommer att dömas. Vad har jag egentligen gjort för att hamna i den här situationen då? Har jag stått på Sergels torg inför tiotusentals av åhörare och hotat, nedvärderat och hetsat mot judar, homofiler och rasfrämlingar? Nej, knappast. Väldigt långt ifrån. Och varför har jag hamnat inför rätta? Är det för att individer ur grupperna judar, homofiler och rasfrämlingar känt sig kränkta över något jag har gjort så till den omfattning att de har valt att anmäla mig till polisen? Nej, inte ens det heller. Jag står åtalad för att jag inför en sliten grupp frivilliga inomhus så inga andra kunde se det. Bland meningsfränder i form av medlemmar i motståndsrörelsen år 2017 sträckte ut min höger arm med en öppen handflata och i ordalag hyllade motståndsrörelsens mycket lyckade första majdemonstration samma dag, liksom att jag välkomnade vår framtida seger, alltså organisationens seger. Och det var ju självklart att ingen som var på plats tog illa upp av detta. Jag kan garantera att det inte var någon som ens i närheten kände sig kränkt, hotad eller hatad. Men det här filmades dock av norska NRK för dokumentären Rasekrigen som spelades in då. Och när den statligt finansierade sanningskommissionen i juridikfronten de såg det här klippet då på NRK så var det de som valde att anmäla det. Och för att förtydliga då, för att det inte ska bli några missförstånd, så är inte anledningen att de anmälde det att de såg filmen och kände sig kränkta utav det de såg eller att det hade någonting med filmen i sig att göra. Nej, då hade det inte varit jag som stod åtalad, utan då hade det ju varit den som publicerade filmen eller dennes ansvariga utgivare som stod åtalad. Nej, de anmälde alltså det för den handlingen jag gjorde inför mina kamrater. För att de menar på att tillräckligt många människor i den här lokalen mottog mitt segerhyllande. Och därmed så fick det tillräcklig spridning även om det var en intern grupp. Så de menar alltså att det inte spelar någon som helst roll att ingen på plats kände sig hetsad emot. Utan det räcker att budskapet har spritts till tillräckligt många meningsfränder då. Och därför anmälde de det. Och att göra då en utsträckt högerarm, en så kallad romersk hälsning, även om nordiska människor också har använt det, men det är väl känt som en romersk hälsning. Det har ju då i tidigare rättsfall ansetts av domstolen vara likvärdigt med att hylla den påstådda förintelsen av 6 triljoner judar. Och att hylla motståndsrörelsens seger med två enkla ord, det har också i tidigare rättsfall ansetts vara likvärdigt med att hylla den påstådda förintelsen av 6 triljoner judar. Och detta menar då alltså åklagaren i det här fallet att jag har gjort. Och att hylla den påstådda förintelsen av 6 triljoner judar, det är enligt rättspraxis alltså se som ett hot eller en visad missaktning mot judarna. Och vips så blir det då förvandlat till hets mot folkgrupp. Att jag i rättegången vittnade om att jag inte alls menade att hylla någon påstådd förintelse utan att jag bara ville just hylla motståndsrörelsens mycket lyckade dag och att jag välkomnade organisationens kommande seger, det spelar ingen som helst roll. Att alla övriga vittnen i rättegången sa att de inte på något vis uppfattade det som att jag hyllade någon förintelse utan att de uppfattade det just som att jag hyllade motståndsrörelsen, det spelar absolut ingen roll. Att inte någon utomstående överhuvudtaget kunde se det här och därför kunde det inte vara någon som såg mig göra den här gesten som uppfattade det hela som en hyllning till någon påstådd förintelse, det spelar inte heller någon roll. Och den som hör talas om det här fallet och som fortfarande inbillar sig att lagen om hets mot folkgrupps främsta syfte skulle vara att värna minoriteters trygghet, den personen är en idiot. Det fanns i detta fall ingen minoritet att trygga någonstans. Det fanns ingen som kände sig hotad eller kränkt. Men likväl så stod jag inför rätten. Likväl så har jag alltså antagligen för andra gången i mitt liv dömts för hets mot folkgrupp. När du hör detta. Lagen om hets mot folkgrupp den har bara ett enda syfte. Och det är att skydda eliten mot reell opposition. Och jag menar på att det blir mycket, mycket tydligt i ett fall som detta. Det spelar ingen roll att ingen blir kränkt. Det spelar ingen roll att jag inte menade att kränka någon. För det är inte det intressanta. Istället så är det intressanta att andra åhörare med oppositionella åsikter kunde tolka min handling som något positivt och stärkande. Och därför åtalas jag och därför döms jag antagligen. Det finns ingen yttrandefrihet i det här landet. Det finns inte någon demokrati i det här landet. Sverige är en folkfientlig och förbannad diktatur. En demokratur. Eftersom att den fortfarande går i skriden av en demokrati. Så sens moralen av allt det här då. Kommer jag nu att sluta göra saker som kan uppfattas som att jag hyllar förintelsen av 6 triljoner judar? Har jag lärt mig min läxa? Nej, aldrig i livet. Jag kommer i resten av mitt liv att göra allt jag kan för att resa vårt folk och krossa globalisternas makt. Jag kommer inte tiga. De kan inte stoppa mig. Detta är varken första eller sista gången jag kommer stå åtalad för att ha uttryckt oppositionella åsikter eller genomfört handlingar som av systemet ses kunna ge oppositionen kraft. Och jag tänker också riskera att begå brottet uppvigling här genom att uppmuntra alla er som lyssnar till att göra precis samma sak till samma kamp. Men jag vill också göra ett litet tillägg inspirerat av Marcus Hanssons väldigt bra föredrag under organisationsdagarna. Väg alltid risk kontra vinst. Hur stor är risken att du faktiskt kommer dömas för ditt agerande kontra vad som uppnås genom att göra det? För att medvetet skriva kommentarer eller posta bilder som du vet om kommer att få dig dömd och som bara ger spridning till ett fåtal personer, det kan aldrig ses som något särskilt positivt. Men att vägra rädda systemets förtryckarlagar och att inte låta dig tystas utan istället aktivt kämpa för att uppbåda en ny morgondag för vårt folk. Det däremot är något väldigt, väldigt positivt. Låt dem inte tysta dig. Och det var väl det jag ville ha sagt i min betraktelse.
Då har du också varit med om en unik händelse. Du har hetsat, men det har inte funnits någon målsägande som är kränkta. Och domstolen tolkar själv vad du menar när du gör på det viset.
Precis, så är det. Och också jag har utlovat att jag kommer kämpa resten av mitt liv, precis som du gjorde. Så.
Ja, bra. Ja. Då blir vi två till slutet.
Precis.
Ja, då har vi pratat lite HMF och repression och totalitärt samhälle. Den så kallade demokratin, men demokraturen då. Vi går vidare till påståendet. Och det är så att vi för en kort tid sedan kom i kontakt med ett nationellt ungdomsgäng som stöttade motståndsrörelsen till 100%, men som ändå inte vill ansluta sig då de ansåg att vi har alldeles för hårda krav som de aldrig skulle leva upp till. Efter lite diskussion så framgick det att dessa krav de har fått för sig att vi hade inte stämmer riktigt överens med verkligheten. Och det är faktiskt ett återkommande problem genom historien. Du ska därför få bemöta de här ungdomarnas påstående som var ungefär så här. För att vara med i motståndsrörelsen måste man vara väldigt vältränad och ideologiskt skolad. Man måste vara helnykterist och man får inte använda nikotin. Varsågod.
Ja, det här är ju som sagt någonting man faktiskt hör då och då. Och det är väl ganska positivt, ganska smickrande att folk har en sån uppfattning om oss, men likväl är det ju ändå synd eftersom att det då, som i fall som detta, hindrar människor från att ansluta sig till kampen. Och då är det ju inte positivt, i alla fall. Men jag har tidigare besvarat liknande retoriska frågor i textform, men jag ska väl göra det här också såklart. I korthet i varje fall. Det finns absolut regler i motståndsrörelsen som man måste följa som medlem. Och vi ställer också krav på våra medlemmar. Som nationalsocialister så strävar vi ju efter att hålla en högre moral och standard än i det allmänt vedertagna som råder i samhället. Och som individer då som utgör beståndsdelar i en rörelse som ska väcka vårt folk så måste vi ju alltid sträva efter att vara föredömen. Vi måste vara den starka och sunda kraften som massorna kommer följa. Med detta sagt så finns det dock två stycken stora män att prata om också. Och det första av dessa det är att kraven inte är så hårda och höga då som vissa tycks tro. Exempelvis för att dra en referens till påståendet som du läste upp här så vi har inget förbud mot nikotin, inte annat än under aktiviteter. Alltså under en offentlig flygplatsutdelning får man inte stå och röka samtidigt till exempel. Men om du vill bruka nikotin på annan tid så är det inga problem.
Får man ha in en snus när man spelar in ledarperspektiv? Jag bara undrar för en kompis.
Det får man.
Ja, ja, bra. Då ska jag hälsa det.
Så samtidigt också så uppmuntras ju inte våra medlemmar att bruka nikotin. Våra medlemmar uppmuntras ju till att försöka hålla sig från beroendeframkallande gifter. Men det finns inget förbud mot vare sig cigaretter eller snus. Och vi förbjuder inte heller att våra medlemmar dricker alkohol. Man måste inte vara nykterist bara för att med oss. Det enda vi förbjuder är att man missbrukar alkohol. Vi accepterar inte medlemmar som super sig redlöst berusade varje helg. Att man dricker någon gång då och då, det är helt okej. Okay. Det är inget konstigt med det. Och det andra männet då, och detta är faktiskt det viktigaste. Det är ju att egentligen allt kommer omkring. Vi förväntar oss inte särskilt mycket av dig när du ansöker mer än att du besitter viljan att kämpa. Att du är villig att kämpa både mot systemet och för att du själv ska växa som individ. Att du har viljan att göra motståndsrörelsen bättre genom att forma dig själv till en bättre kämpe. Så du behöver alltså inte vara vältränad för att få lov att gå med oss. Däremot så är det ett krav att du efter att ha gått med oss håller igång fysiskt efter din egen förmåga och att du uppmuntras till att eftersträva att ha en god fysik. Och du behöver inte vara ideologiskt skolad för att gå med oss. Det är inte så att du får göra något ideologiskt test på ditt rekryteringsmöte. Däremot så önskar vi att du är vetgirig och att du har en önskan om att skola dig ideologiskt att, så du kan bli en bättre politisk soldat för att kunna göra ännu mer nytta i kampen. Så viljan hos dig är betydligt viktigare än dina övriga förutsättningar skulle jag vilja påstå. Har man stark vilja nog så kan man uppnå alla möjliga tänkbara krav efterhand. Och sen finns det då också kan tilläggas en del andra regler som är mer vi kräver till exempel att du talar sanning för dina kamrater. Vi kräver att du håller tyst om organisationshemligheter. Och sen finns det då några saker som vi inte tillåter och det är till exempelvis anabola steroider och andra illegala droger då. Men gällande nikotin och alkohol finns det som sagt inte något sådant förbud. Och alla våra regler, de finns för övrigt i skriften Handbok för aktivister i motståndsrörelsen som är en riktigt, riktigt bra skrift faktiskt för alla som någonsin funderat på att ansluta sig till oss eller sympatisera med oss. Och just reglerna i sig, de finns faktiskt också i en artikel på motståndsrörelsen.se. Så jag tänker att vi lägger en länk både till den artikeln och till greenpill.com där man kan köpa den här skriften i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet då. Men slutligen så vill jag bara säga gällande det här påståendet att om du har förstått att det är motståndsrörelsen som utgör vårt folks enda hopp om räddning och om du är man eller kvinna nog att vilja göra något för den kampen istället för att försöka förringa ditt medfödda ansvar och överlämna kampen på andra. Så oavsett om du tror att du har vad som krävs eller inte, oavsett om du tror att du har något speciellt att bidra med eller inte, så vänligen skicka in en ansökan om medlemskap. Testa. Ansökan huggs inte i sten. Den är inte oåterkallelig. Istället så leder den till ett informations- och rekryteringsmöte med en lokal representant för organisationen på din ort. Och den representanten bits inte, det lovar jag. Efter mötet så får både du och vi betänketid och sen tas ett gemensamt beslut innan någon eventuell anslutning sker. Så sluta upp med att komma på ursäkter för varför du inte ska gå med och gör istället slag i saken. Livet är för kort för att sitta på bänken och livet är för kort för att bara vara en Svensson. Och kampen är allt för allvarlig för att du inte ska ställa dig vid vår sida. Och det gäller oavsett om inte du är i perfekt fysisk form. Det gäller oavsett om du brukar nikotin eller dricker öl ibland. Det gäller oavsett om du inte kan något alls om politik utan att du bara har styrts till oss genom dina naturliga instinkter. Skicka in en ansökan. Välkommen i kampen. Väx tillsammans med oss.
Bra. Vi går raskt vidare till den ideologiska taktiska frågan. För den är ju sammankopplad till påståendet. Rubriken på den är skapandet av övermänniskan. Vi har ju under, precis som du nämnde tidigare, så har vi under en del avsnitt av ledarperspektiv pratat om självförbättring och vi har också kommit in på fraser som att vi ska skapa en ny och bättre människotyp, ett nytt nordiskt folk och så vidare. Och jag tänkte att vi i det här avsnittet skulle prata lite mer om detta och reda ut vad det innebär. Till att börja med då, vad är självförbättring för något och varför är det något som förespråkas inom motståndsrörelsen?
Ja, jag pratade väl lite grann om detta redan under påståendet, men jag ska försöka svara mer strukturerat och lite större än vad jag gjorde i påståendet. För att de olika arterna som existerar på planeten jorden utvecklas, det är ju en del av naturens gång. Och vi människor, vi är givetvis inget undantag. Det har ju faktiskt hänt en hel del med människorna sedan stenåldern. Och specifikt då när det kommer till vita människor. Bland vissa andra kanske det har hänt lika mycket. Men bland vita människor så har det skett en otrolig utveckling under hela historiens gång. Vi har konstant höjt oss ett snäpp hela tiden. Vi har konstant utvecklats. Vår skaparkraft och vår intelligens har gett hela mänskligheten underverk i form av innovationer, storslagen kultur och upptäckter. Och det i sin tur har fått oss att utvecklas ännu mer genom att vi har tagit del av allt detta. Men de senaste årtiondena så har något mycket allvarligt hänt. Vi har inte bara stannat i den här naturliga utvecklingen. Nej, istället så gör vi nu motsatsen. Nu stagnerar vi. Jag påstår rakt av och utan tvivel att den nordiska människan av 2020 till synes är en blek kopia av vem vi var för 50, 100 eller 200 år sedan. Vi har blivit egocentrerade och lata. Vi har gett upp altruismen för materialism. Vi har blivit ohälsosamma och feta, fega och rädda. Och anledningarna till den här stagnationen är ganska många. Men för enkelhetens skull så kan de egentligen sammanfattas med att vi har blivit de som det styrande systemet vill ha oss som. För på detta vis så är vi lydiga, vi är fogliga, vi är konsumenter och vi är valboskap. Vi har förvandlats till får istället för vargar. Men inom oss så rinner ju ändå fortfarande samma blod nu som då. Vi har genetiska förutsättningar för att bli något så otroligt mycket större och bättre än vad vi är idag. Att stoppa stagnationen och att fortsätta utvecklas, det är ett av våra absoluta visionära mål. Och självförbättring då? Det handlar ju faktiskt om detta på ett individuellt plan. Det handlar om att vi ska bli bättre versioner av oss själva. Att vi ska bli mer intelligenta, mer kunniga inom olika områden, mer sunda, mer tränade, mer välmående psykiskt som fysiskt och i bättre balans med naturen, med vår omgivning, med oss själva. Och det bidrar i sin tur också till en kraftigt ökad självkänsla. Och det är ju någonting man också utstrålar till andra, vilket ger ytterligare fördelar när det kommer till kampen och rekrytering för vår sak. Så som jag nämnde tidigare så är det viktigt redan här och nu att vi försöker vara de bästa vi kan bli, för att det är så vi kan komma att leda massorna. Vi ska bli lejon. Och genom att organisationens medlemmar blir bättre människor på ett individuellt plan så kommer också organisationen som helhet att bli bättre, vassare, större och starkare.
Ja, och de individer som går in i organisationen hamnar ju i den miljön av självförbättring.
Dessutom. Precis, absolut.
Ja, du har ju nämnt en del saker, men kan du ändå inte spalta upp några saker som man faktiskt kan arbeta med för att bli en bättre version av sig själv?
Ja, fysisk träning är väl det första som man tänker på. Och även om det är långt ifrån det enda man kan arbeta med så är det givetvis en enkel och konkret sak att bli starkare, att bli snabbare. Och genom det må bättre både psykiskt och fysiskt. Man blir hälsosammare av fysisk träning. Man får ökad självkänsla av träning. Och det är oavsett om det är styrketräning eller kampsportsträning eller löpträning eller vad det nu må vara. Men vi har också ideologiska studier. Att man läser på politiskt material. Att man går på föredrag, deltar i studiecirklar och så vidare. Det gör en dels mer övertygande när man pratar med människor i sin omgivning. Det gör en bättre på att argumentera. Men det är också så att desto mer ideologiskt kunnig man är, desto mer övertygad blir man. Och ju mer stabil blir man i sin övertygelse. Och det är väldigt, väldigt positivt att vara stabil när det börjar blåsa runt omkring. Är man ideologiskt övertygad så orkar man också stå emot trycket från systemet. Sen kan det vara att lära sig saker som kan vara gynnsamma för framtiden. Praktiska saker, till exempel ta körkort om du inte har något. Lär dig ett hantverk. Lär dig bygga webbsidor eller lär dig om juridik och så vidare. Saker som kan vara gynnsamma både för dig privat men också och kanske framförallt då för kampen framöver. Sen har vi ju det vi redan har varit inne på, att bli kvitt sina laster, dricka mindre alkohol eller sluta med nikotin, äta mer sunt, sitta mindre på mobilen, spendera mindre tid på sociala medier och vad det nu kan vara. Vi har personlig härdning, att man genom att utsätta sig för det lär sig att man tål och klarar av mycket mer än man tror. Man lär sig att man tål betydligt mer stryk än vad man kanske tror att man gör. Man lär sig att man klarar sig betydligt längre utan mat än vad man kanske tror. Att man klarar av att sova utomhus i kyla eller vad det nu kan vara. Att man utmanar sig själv för att bevisa för sig själv att man är bättre än vad man tror. Och i det så växer man.
Som när du fastade där var det förra året där?
Jag har faktiskt fastat en gång detta året också, fast då tog jag inte upp det i ledarperspektiv. Men ja, absolut. Det är ett sånt sätt.
Helt jag går på periodiskt fasta själv. Mm. Men det är två dygn blir det i veckan.
Mm. Mm.
Det har jag nog inte heller nämnt.
Nej. Nej, men även en holmgång med kamrater är nog så underskattat för att lära känna sig själv, faktiskt.
Absolut.
Men det kan också vara att man gör mer för kampen. Att man finner tid till det. Eller för den delen att man blir en bättre förälder, man eller kollega så länge. Det är då inte innebär att man samtidigt blir en sämre kämpe, såklart. För att självförbättring utan kamp, då är det helt meningslöst. Då är det inte nationalsocialism. Då är det inte självförbättring för vår sak. Då förvandlas det ju till något perverterat istället. Då förvandlas det till liberalism eller egocentrism. Så, men absolut, om man kan bli en bättre förälder samtidigt som man är en riktigt bra kämpe, då kan det väl vara ett sätt att jobba med självförbättring. Ja, nej, det var en, alltså, det finns ju så otroligt många saker man skulle kunna ta upp. Det finns massor med saker, och så länge du inte är fulländad så finns det ju något att förbättra. Och det finns ingen människa som är fulländad heller, och det går inte att bli det. Men genom någon slags strävan mot att bli så fulländad man kan, så kommer man också stegvis att bli en bättre och bättre människa.
Men får man verkligen inte ha några laster alls som nationalsocialist?
Nej, det är korrekt. Det får man såklart. Alltså, här skulle jag dessutom vilja säga att det är ganska individuellt. Vi fungerar olika som människor, och vissa är mer svart eller vitt. Att de måste göra någonting till 100% eller inte göra det alls. Men jag personligen, så som jag fungerar och som jag tror att många med mig fungerar, tänker till och med att det kan vara positivt med att unna sig själv saker också. Eller helt enkelt att man väljer sina strider. Jag tror det blir enklare att lyckas med andra delar då. Men givetvis så ska man då inte använda det här som undanflykter och ursäkter. Att man, men jag unnar mig detta, så unnar jag mig detta, så unnar jag mig detta. Och så till slut så jobbar man inte någonting alls med sig själv. För då blir det ju fel. Men jag tycker inte det är något konstigt om man unnar sig att snusa, om man unnar sig att dricka några öl ibland, om man unnar sig att stoppa i sig ett choklad på fredagskvällen, om man samtidigt arbetar aktivt med självförbättring på andra områden. Och så länge man åtminstone någonstans förstår att det här är någonting jag unnar mig, alltså jag förstår att det givetvis hade varit bättre om jag inte hade ätit det här chokladet, men åtminstone teoretiskt då. Men som sagt, kanske inte nödvändigtvis praktiskt att inte göra det då. Och sen kan man givetvis gå fram och tillbaka lite också med det här. Det är inget konstigt det heller. Man kan arbeta olika hårt med olika saker i olika skeenden i livet. Och där kan jag ta mig själv som exempel. Jag har slutat snusa flera gånger om i mitt liv. Jag har hållit upp ett ganska bra tag vid flera tillfällen. Men sen har jag ändå börjat igen vid något annat tillfälle. Och även om det då kanske på ett vis skulle kunna ses som ett misslyckande, så är det ju ändå på det stora hela också en lyckad självförbättring. För varje dag som jag har varit utan snus, så har det ju varit positivt för både min hälsa och min plånbok, såklart. Sen att det hade varit ännu bättre om jag hade slutat helt, det är en annan sak. Men just nu så är det i alla fall en last jag tillåter mig att ha medan jag arbetar på med andra delar av mig själv.
Man ska absolut vara sund och leva sunt och vara hälsomedveten, men man måste ju vara balanserad också. Och som du säger, ja, man får unna sig en choklad eller vad det kan vara. Det finns ju till och med elitidrottare, eller finns till och med, det är ju en stor majoritet av elitidrottarna unnar sig också saker. Och det är ju människor som kan träna på ett annat sätt än vad vi dödliga kan träna, som kanske lever på det, på sin träning. Och så vidare. Så att man måste ha lite balans också, för det kan vara lätt att bli besatt av att leva på ett visst sätt, och det är inte heller speciellt hälsosamt i längden faktiskt.
Nej. Sen tror jag dock att det finns, efter diskussion med kamrater, så tror jag det finns vissa människor som behöver just bli besatta. Och som lyckas väldigt bra med det också faktiskt. Alltså att de är mer allt eller inget personlighet, och så att de behöver verkligen ta bort allt dåligt, eller så omfamnar de allt dåligt. Men det är väl individuellt som sagt, och de flesta är nog som jag berättar om mig själv, eller som också du är, mer i balans så att säga.
Ja, jag har ju levt i obalans. Jag tränar ju och börjar komma upp i hyfsad form nu faktiskt igen. Men jag har ju, när jag var yngre så blev jag besatt av gymträning. Och det var måltider vid speciella klockslag, och det var si och så många måltider per dag. Och det var, man satt och räknade på allting. Väldigt överdrivet. Jag mådde inte speciellt bra det faktiskt. Man blev väldigt inrutad. Så till slut så, jag lade inte ner min träning, men jag började liksom ta det lite lugnare helt enkelt med det som var omkring själva träningen.
Jo, precis. Och sen är det ju som sagt vad man är i livet. Man har olika, måste prioritera olika saker. Vi har ju en kamp att driva också som är avgörande. Och som jag sa tidigare, utan att bedriva kamp så är självförbättring, jag vet inte ens om det får lov att kallas självförbättring då. Det är i vart fall inte nationalsocialistisk självförbättring om man inte kämpar samtidigt. Och ibland kan det ju vara så att tiden är väldigt krävande. Och då kanske det blir till exempel att träningen måste prioriteras ner under en period, för att sen i en lugnare period återuppta den igen, till exempel.
Absolut. Men om man kanske har lite svårt med självdisciplinen, att man vill arbeta med självförbättring, men man har svårt för att lyckas hålla fast vid det, eller man kanske inte tror att man klarar det ändå. Har du några tips?
Ja, det finns säkert massvis, och det finns nog böcker skrivna i ämnet, och det finns säkert en massa och hitta på nätet också. Men två snabba då. Det första jag ska säga är en sak som jag hörde på ett föredrag för många år sedan, och som jag ändå tog till mig. Så kanske någon annan kan göra det också, även om någon annan tycker det verkar helt meningslöst. Men det är en otroligt enkel fyrstegsmodell som man kan använda sig av för att göra det väldigt konkret och överskådligt, det här med självförbättring. Och steg ett i den här modellen, det är då att man identifierar ett problem. Eller rättare sagt, man hittar: vad vill jag förbättra hos mig själv? Steg två, det är bara att svara på frågan: är det teoretiskt möjligt att göra något åt det här problemet? Är det teoretiskt möjligt att jag kan lyckas med den här självförbättringen jag har identifierat? Steg tre är att, det är ju då om man har fått ett ja på fråga två, så är det att komma underfund med hur ska jag lyckas med det. Och sen steg fyra, det är helt enkelt att bara utföra det. Bara göra det som man har strukturerat upp. Och om man då i steg ett känner att mitt problem är att jag inte kan flyga, jag måste lära mig flyga, då faller ju det här redan i steg två. Det går inte att göra något teoretiskt åt det, annat än om man använder flygplan då, men nu menar jag för egen kraft. Men om du istället då i steg ett kommer fram till något kanske lite mer naturligt och normalt, att du vill komma i bättre fysisk form. Det är ett problem att du inte är i tillräckligt bra fysisk form, du vill bättra din fysiska hälsa. Då är ju steg två att svara på ifall det är teoretiskt möjligt, och där är såklart svaret ja. Vem du än är så är svaret ja på den frågan. Du kan genom att äta mer sunt och röra på dig mer, så kan du åstadkomma en bättre fysik. Och steg tre, det blir då att bestämma dig för hur du ska göra för att lägga om din kost, hur ditt träningsschema ska se ut, hur du ska gå tillväga för att lyckas med det här. Och steg fyra, då är det bara att sätta igång och göra det. Och misslyckas du, då är det bara att börja om på steg ett igen, antingen med samma sak eller med någonting annat, för att du prioriterar något annat i stunden. Och den här enkla formeln kombinerat med en otroligt viktig insikt som jag snart ska berätta, så tror jag man kommer väldigt, väldigt långt. Och den här insikten, det är att det är bra att påminna sig själv och bära med sig när man arbetar med självförbättring. Och det är att du är bärare av ariskt blod. Och att det faktiskt innebär att du kan klara vad som helst du bara bestämmer dig för. Den kraften finns inom dig. Jag menar, vårt folk, de har under historien lagt hela världen under sina fötter. De har uppfunnit, utforskat och skapat i stort sett allt av godo som finns här i världen. Och du, just du som lyssnar på det här, du bär på samma blod. Du har samma kreativa förmåga. Du har samma jävlar anamma inom dig. Om vikingarna på den tiden med den teknologin som rådde då lyckades ta sig hela vägen till Amerika. Om spartanerna kunde stå upp mot 100 000-tals perser. Skulle du då inte klara av att sluta röka om du verkligen bestämde dig för att göra det? Självklart klarar du det. Så de två grejerna tillsammans, den insikten om att du klarar allt, du har den förmågan inom dig, tillsammans med den här enkla fyrstegsproceduren, det tror jag man kommer en lång väg.
Bra, bra. Jag tänkte, du var inne lite grann på det precis nyss här, men är självförbättring lika viktigt som, eller rent av viktigare än övriga delar av kampen, så som att sprida propaganda, bygga gemenskap och annat?
Alltså, självförbättring är en naturlig del av kampen, det är en naturlig del av nationalsocialismen, det är den naturliga del av naturen, tänkte jag säga. Det, vi är ämnade till självförbättring och att utvecklas, som jag pratade om tidigare. Men det kan ändå aldrig ersätta de andra delarna av kampen. För som jag var inne på tidigare, det spelar ingen roll hur vältränad du är, hur påläst du är, hur sunt du lever. Om du inte kämpar aktivt för vårt folk, så är ju all den här självförbättringen helt i onödan. Då är det egocentrism. Då förbättrar du dig bara för din egen skull. Du förbättrar inte dig för organisationen, kampen och folket. Och då spelar inte din självförbättring någon roll. Utan kamp så är du inte nationalsocialist. Och självförbättring är viktigt, men det är bara viktigt i kombination med den verkliga kampen. Ifall man bara tränar utan att bidra till att vår organisation blir starkare, utan att bidra till att folket vaknar, ja, då kunde man lika gärna antingen struntat i att träna eller gått och röstat på Socialdemokraterna. För när den sista nordbon skriker i plågor för att du inte drog ditt strå till stacken, då spelar det rätt liten roll hur mycket du har själv förbättrats under tiden.
Jag håller helt med, och jag ser lite grann i den nationella rörelsen i stort, så ser jag lite illavarslande trend att syssla med självförbättring eller gymma mycket, göra egna sylter kanske och bli jätteduktig på hantverk och så vidare. Sen använder de den delen som någon form av alibi för att komma undan kampen, att de redan gör sin beskärda del. Men det är precis som du säger, att det där handlar om egocentrism för sin egen skull. Alla de här kunskaperna man ansamlar, som man samlar på sig, måste, och färdigheter och alla muskler och så vidare, all ideologisk skolning, det måste man ju använda till något syfte. För organisationen, för kampen, för folket. Annars är det helt meningslöst. Och då hittar man ju lika många nationalsocialister på valfritt stort gym idag. Fast det är bara det att de där människorna gör inte ett skit för kampen. Nej. Men de kan ju ändå vara mycket mer vältränade än en vanlig nationell gymmare, så att säga. Jag håller helt och hållet med det.
Och så är det såklart fantastiskt då om man finner tid och möjlighet att gå till gymmet vid sidan om den riktiga kampen. Om man finner tid och har intresse av att, ja, vad sa du, tillaga sin egen sylt eller lära sig hantverk utöver kampen, då är det jättebra. Absolut, det är saker som kan vara gynnsamma i kampen, att vi blir mer självförsörjande och att vi lär oss nya färdigheter och allt som jag har pratat om. Men ja, nej, utan kampen så är det förgäves. Då är det ju ett svenssonliv du lever, inte ett liv i kamp.
Ja, lite sundare svenssonliv och sådär. Och jag absolut inte, det kanske lät som jag var negativt inställd till de här sakerna. Det är jag verkligen inte. Självförsörjande som du sa, jag gymmar ju själv så att men jag kanske inte tränar 3 gånger per dag liksom.
Mm.
För att jag har inte tid med det. Jag måste prioritera min tid. Och resterande tid lägger jag på kampen och familjen.
Mm.
Ja, vi går vidare. Om vi tar ett nytt nordiskt folk då, kan du utveckla vad du menar med det?
Ja, det spinner väl egentligen vidare redan på det jag pratade om med vårt folks och alla arters för den delen utveckling under historien. Och att vårt folk som sagt har stagnerat de sista årtiondena. Men att vi ändå fortfarande bär potentialen att börja växa och utvecklas igen. Vi bär potentialen att bli något mycket större, något mycket bättre. Att nå ett högre stadie rent ut sagt. Och precis som vi har pratat om här nu ganska länge, att individer kan bli bättre versioner av sig själva, så kan också folket som helhet bli det. Och sanna mina ord när jag säger att det finns inte några gränser för hur långt ett nordiskt folk som nått sin fulla potential skulle kunna gå. Vi har potentialen att vara ett verkligt herrefolk i världen som andra skulle se upp till, respektera, avunda, om de vågar utmana oss också, frukta. Det handlar dock inte bara då om att stärka individer, även om det är en del i det, utan det handlar också om att få de här starka individerna att samverka med varandra på ett så effektivt sätt som möjligt. Att få individerna att samverka i folkgemenskap för hela folkkroppens bästa, istället för genom folksplittrande klasskamp och könskamp eller egocentrism som råder idag. Och vi har ju ett exempel när vi har kunnat se delar av detta, och det är ju Tyskland. Alltså det tyska folket, de blev ju verkligen en bättre version av sig själva under nationalsocialismen, och genom att de samverkade med varandra i folkgemenskap så lyckades de skapa så många mirakel på några få år som andra länder inte ens har klarat idag. Arbetslösheten utrotades, självmorden minskade drastiskt, ekonomin slog i taket och innovationerna flödade, bara för att nämna några få saker. Och vi kan givetvis göra detsamma här i Norden. Och till åsiktspolisen då, så vill jag bara förtydliga här att med att göra detsamma eller att prata om tyskarna och så refererar jag inte på något vis till något folkmord på några triljoner judar, utan jag pratar om upplyftandet av den tyska folksjälen som skedde genom den nationalsocialistiska ideologin efter maktövertagandet.
Mm. Bra tillägg.
Ja.
Man vet aldrig.
Nej, precis. Nej, men alltså jag menar, vi ska ju göra detsamma. Vi ska upplyfta den nordiska folksjälen. Och vågar vi tillåta oss själva att se på det ännu mer visionärt än så, så skulle vi också kunna ställa frågan: är homo sapiens, människan, fulländad? Eller skulle vi kunna bli ännu mer? Jag vet inte, jag har inget svar på det. Det finns ingen som har svar på den frågan, men jag ställer bara frågan helt öppet. Men oavsett om det är homo erectus eller om det är homo sapiens, vi är ämnade att nå stjärnorna. Och med ett starkt nordiskt folk i en stark nationalsocialistisk stat, så är jag 100% övertygad om att vi kommer nå dit.
Men hur ska det bli möjligt att skapa det här nya folket då?
Ja, så vad det egentligen handlar om, så är det ju att bryta decennier av det här förgörande kulturmarxismen och liberalismen och ersätta det med folkgemenskap och ersätta det med stolthet. Så vi pratar inte om något mindre än en total omdaning av hela folkets sinnesstämning och folkets syn på livet. Det är det som krävs, varken mer eller mindre. Alltså det krävs en revolutionerande förändring i samhället. Det krävs nationalsocialism. Jag menar, om vi återigen går tillbaka till tyskarna, så även om de byggdes upp bit för bit under kampåren, så var det ju först efter maktövertagandet som vi såg den här upplyftandet av folksjälen som jag pratar om. Det var då vi såg de verkliga stora innovationerna, den verkliga kulturskapandet och så vidare. Men alltså allt det här, det låter kanske väldigt avlägset, eller som jag är en galning som sitter här och drömmer, men ändå så skapar vi det nya folket redan nu. Sakta men säkert. Vi lägger grunden för det nya folket. Vi lägger grunden för upplyftandet av folksjälen. Och det gör vi en man och kvinna i taget som växer genom motståndsrörelsen. Som växer genom att leva sitt liv i kamp. Och genom det bli en del av det nya nordiska folket. Med alla de erfarenheter, med alla de utmaningar vi står emot, vi går förbi, med alla de hinder vi tar oss över, så bygger vi redan nu genom vår kamp i motståndsrörelsen de som efter vårt maktövertagande kommer att lyckas lyfta hela folket. Och ju mer vi växer, desto snabbare så kommer såklart också den här processen att gå. Så är det.
Men för att knyta tillbaka till påståendet igen. Om man inte når upp till allt det här. Och om man rent av är ganska långt ifrån att vara någon ny nordisk übermensch. Bör man då hålla sig borta från motståndsrörelsen?
Nej, precis som jag sa tidigare. Det bör man inte. Nej, nej, nej. Det ska man inte. Alltså potentialen har du inom dig. Den finns i ditt blod. Och så länge du då också besitter viljan, då har du alla möjligheter i världen. Och vi har pratat om det här förut, men det är mitt favoritämne, så jag nämner det igen. Jag har sett så otroligt många människor utvecklas genom organisationen. På bara några få år så har de blivit helt andra och i alla avseenden bättre människor än vad de var när de gick in i organisationen. Det kan vara rekryter som kommit in som spinkiga, osäkra pojkar och som sen genom organisationens förvaltning och ett omfamnande av nationalsocialismen har förvandlats till stolta, starka, självsäkra män. Och det var ju faktiskt också en riktigt rolig artikel i någon tidning för ett par, tre år sedan här. Nu minns jag inte exakt var och hur det var, men jag minns i varje fall innebörden av artikeln. Det skrevs om det på Nordfront också, men det var en mamma som berättade i en intervju med tidningen att hon var förfasad för att hon inte längre kände igen sin son sedan han gick med i motståndsrörelsen. För sedan han gick med så hade han gått från att vara långtidsarbetslös till att skaffa jobb. Han hade gått från att aldrig träna hela sitt liv till att börja träna. Han hade börjat umgås med folk, träffa folk på riktigt istället för att sitta instängd på sitt rum och spela datorspel. Så fruktansvärt berättade hon i tidningen att det var att hennes son hade blivit en annan människa. Men ja, tänk inte att du först ska träna upp dig. Att du först ska läsa på ordentligt. Att du först ska skaffa ett jobb eller vad det nu kan vara innan du ansluter dig. Utan bara ansluta istället och väx tillsammans med oss. Bli en nordisk övermänniska i vår gemenskap tillsammans med oss andra. Och på den vägen så skapar vi revolutionen som så småningom ska lyfta hela folksjälen och ta hela vår civilisation till nya oanade höjder.
Så, med de orden så avslutar vi detta avsnitt av Ledarperspektiv. Och nästa avsnitt kommer komma en vecka senare än vanligt. Och det är för att vi ska fortsätta hålla schemat med 2 veckors mellanrum mellan Ledarperspektiv och Leadership Perspective. Och det sistnämnda sköts fram en vecka för att inte krocka med nyår helt enkelt. Så nästa Leadership Perspective kommer komma ut den 6 januari och nästa Ledarperspektiv den 20 januari. Ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg skickas till ledarperspektiv@nordiskradio.se. Ge såväl positiv som negativ kritik. Stöd Nordiska motståndsrörelsen och du kan läsa mer på motståndsrörelsen.se. Samt kommentera gärna detta avsnitt på Spreaker och sprid det på sociala medier. Ja, det blir väl god jul och gott nytt år får man väl sluta med då.
Det önskar jag er alla också, även om jag förhoppningsvis även i år kommer att säga det igen genom något nyårstal eller liknande. Det är i varje fall plan.
Mm, bra, bra. På återhörande och hej!
Tack för denna gång. Hej då!